Bibs, en misslyckad influencer som är i desperat behov av cash. Hon är också huvudpersonen som allting kretsar kring i boken Dagarna, dagarna, dagarna. Tone Schunnesson har kommit ut med en ny roman som handlar om pengar, arbetsliv utan anställningstrygghet, bostadsbrist, beroendeskap och svek. Jag, Kia Svetihin, fick ett samtal med Tone Schunnesson och vi börjar med att reda ut hur huvudkaraktären Bibs kom till.
Bibs är hon medelålders? Men det är hon kanske 39. Ja, men hon är i slutet av sina 30 och hon är en ganska härdad och blasé kvinna som liksom, hon tror ju inte riktigt på något, utan hon har liksom ingen så religiös eller politisk övertygelse, utan hon tror liksom på degen eller på cashen, kan man säga. Och den veckan vi får spendera med henne så håller hon ju på att förlora allt som är viktigt för henne på något sätt. Så hon slåss liksom med näbb och klor för att ta kontroll av sitt liv, kan man säga.
Hur jobbar du fram, Bibs?
Jag tror att jag har tänkt mycket på att jag letade efter lite så här kvinnokulturen som började närma sig 40 men som inte... Men vars liksom berättelser inte handlade om ifall de skulle bli föräldrar eller inte. Alltså det var ingen central, det var ingen central berättelse för Bibs. Och inte heller med familjeliv på det sättet liksom. Utan istället har jag tänkt på mycket, framförallt manliga vänner jag har också. Alltså i verkligheten ser jag annorlunda ut än fiktionen. Men också kvinnliga vänner jag har som är äldre än mig och som inte kanske har ett sånt traditionellt vuxenliv liksom. Jag tror framförallt att jag har tänkt på någon så här nidbild av någon sån ensam rockstjärneman typ.
Alltså jag tänker faktiskt ganska mycket på Britney Spears. Och det kan ju hända, alltså när jag tänker på Bibs, det kan ju hända också för att hon har varit så mycket liksom på något sätt igen i ett internetdrev.
Ja.
Men har Bibs några beröringspunkter med typ Britney Spears och Lindsay Lohan?
Alltså jag tror att hon, alltså jag älskar ju kändisar jättemycket. Och är väldigt upptagen av många kända kvinnor då framförallt. Men framförallt tror jag att jag har tänkt på typ så här... Någon så här offentlig ensamhet och någon ovilja att bli vuxen som jag tänker också hänger ihop med kändiskap eller som är Britney Spears eller Lindsay Lohan eller, och ett visst beteende som slutar vara gulligt liksom, när man mer är en vuxen kvinna och inte en ung tjej. Liksom. Ja, men jag tänker till exempel att Lindsay Lohan, när det kommer ut någon ny rapport om att hon nu var det att så här, hon var skyldig i ett bokförlag typ 3 miljoner dollar eller 3 miljoner svenska kronor, jag kommer inte ihåg, men en enorm summa pengar för att hon inte har lämnat in sitt manus. Och det är en sak att göra så när man är 21 liksom. Men det är en annan sak att göra så när man är 39 eller 40 eller 38, för då är det ju lite som att man borde väl ha lärt sig bättre liksom. Men det att man borde ha lärt sig bättre är ju inte en garanti för att man faktiskt har det.
Bibs blir lämnad av sin baby och sen så säger hon att nej, men hon har blivit våldtagen, och sen så kan hon inte riktigt stoppa den där lögnen mera. Mm. Och jag börjar tänka ganska mycket så här på MeToo. Det har ju kommit en hel del böcker nu också, tycker jag, faktiskt det här senaste månaderna om, alltså jag tänker nu Åsa Linderborgs år med 13 månader och så vidare. Mm. Är det här din replik på något sätt mot det här MeToo-dreven?
Alltså jag tror inte litteratur är replik på någon samhällsfråga. Eller typ så här, litteraturen är ju förhoppningsvis mycket mer komplex, nyanserad och liksom inte ett debattinlägg. Och det här är liksom inte det heller, utan jag tror att den här romanen verkligen handlar om Bibs för mig liksom. Mer än om MeToo typ. Och sen så har jag ju såklart tänkt mycket på MeToo de senaste åren, som vi alla har gjort liksom. Ja, jag vet inte. Det är ingen kommentar liksom, utan det är väl mer att det är en roman som är precis i sin samtid liksom, och det är där Bibs också är. Och att jag tror att den handlar om typ arbetsmarknad där man är så knuten till sitt namn, och sen blir namnet också kroppen på något sätt. Och jag tänker att Bibs på olika sätt förhandlar med kroppen som det enda hon har att förhandla med. Och då är det som att våldtäkten ingår i den byteshandeln. Liksom.
Hon ska ju ha fram 100 000 kronor på en vecka. Mm. Och hon är sådär, bara, det fixar hon. Men hon använder ju faktiskt kroppen till liksom att försöka få fram de här pengarna.
Mm.
Eller det gör hon ju, det gör hon ju hela vägen. Men jag tänker, för det är också så befriande att läsa. Att läsa den här, din bok, och just när jag tänker på MeToo, så är det samma känsla jag hade när jag tittade på en sån här serie på HBO som heter I May Destroy You.
Mm, jag såg den i sommar som var så jävla bra.
Och jag tänker också, att det liksom blir en, det som jag tycker att också är intressant med Åsa Linderborg med din bok med I May Destroy You är liksom den här zonen när liksom man både är förövare och blir offer. Alltså när man är både, jag menar Bibs är ju inte så jättetrevlig.
Nej, hon är ju väldigt liksom, jag tänker att hon är, som jag sa i början, att hon är en väldigt härdad person och en ganska blasé-person, men också en person med typ en väldigt stor framåtanda på något sätt. Alltså det är som någon sån, alltså hon löser ju sitt liv som hon kan lösa sitt liv liksom. Och jag tror att jag också ville skriva en roman, för jag tänker typ så här, Bibs har ju varit utsatt för något slags sexuellt våld, tänker jag, och något våld, och att det uppstår som en sån fråga om typ så här, vem ska betala för det då? Eller hon säger ju till och med det någonstans, att nu blev det bara baby liksom. Och det är ju orättvist, men vem ska kompensera mig liksom? Ja, men under MeToo så tror jag att jag själv hade en fråga inför mig själv som var så här, ja okej, typ. Men man kan ju dela med sig av sina erfarenheter och sådär, men vad får jag igen liksom? Och det är väl mer den frågan i så fall Bibs har gjort så väldigt materiellt typ. Men jag kanske kan få igen 100 000. Och som hon säger, typ, nej men baby har inte våldtagit mig, men han har säkert våldtagit någon. Och jag tänker att det också var en skräck som många kvinnor gick med under MeToo, att någon man älskar eller en vän eller kanske till och med ens pojkvän skulle visa sig vara en förövare, eftersom det var så många av de här berättelserna liksom.
Det blev ju också en del så här snack att ja, visst blir väl vissa anklagade oskyldigt, men de får betala priser för liksom alla år av
förtryck.
Vad tycker du om en sån kommentar?
Alltså det tycker jag, så ska det ju absolut inte vara. Alltså jag tycker att nej, absolut inte, men jag tänker att Bibs, jag tror inte Bibs har någon så här feministisk analys eller, alltså jag upplever inte heller att Bibs typ är feminist. Alltså, och att hon anklagar Baby för våldtäkt när han de facto inte har våldtagit henne. Alltså det är också, jag tror också att jag ville skriva om det, för att det är ju så här, det är det fulaste, alltså det är ju så, i kulturen så är det ju så, det fulaste en kvinna kan göra, för då förstör man för alla kvinnor typ. Mm. Men Bibs är inte ens upptagen av den, det är inte ens ett problem för henne liksom, för att hon är någon sån typ hyperindividualist eller ser sig som det, men är ju inte det liksom, ingen kan vara det. Alla är ju bara också, eller hon är ju också kvinna i liksom i slutändan, och då har också bestämt hennes liv liksom. Och sen så tror jag också det här med lögnen och våldtäkten är något som man är jätterädd för som kvinna, typ att nästan, eller jag upplevde det under när MeToo liksom tog fart, att det var svårt att prata om erfarenheter nästan, för att man är ju så, man typ gaslightar ju sig själv, eller man har ju lärt sig gaslighta sig själv i de frågorna liksom, att nej men jag missförstod säkert, eller nej men jag, han kanske inte fattar, eller ja men jag var ju också, eller du vet, sådär som man håller på att förhandla med sig själv liksom, som gjorde det nästan till en början, alltså jag tänker att det var det som också var det fantastiska med MeToo, att man för första gången fick ett språk för liksom kanske ett helt liv av sexuellt våld i olika grad liksom, allt från att bara bli tafsad till på krogen till alltså liksom överfallsvåldtäkter som man läst om liksom. Men att det MeToo gjorde var ju att det gav en plattform att börja prata från, eller att man kunde ta avstamp från någonting. Och då tänker jag att i det fanns också en rädsla för att typ säga för mycket eller överdriva, eller att man har lärt sig tvivla på sig själv så mycket liksom. Så jag tror att den rädslan också gjorde att jag ville skriva någon som överhuvudtaget inte var brydd med det. Och sen så tänker jag att relationen mellan Bibi och Bibs är ju våldsam, men det har hon däremot inte riktigt förståelse för liksom. Alltså hon har Hon är lite konstig. Hon har någon blind fläck där nästan.
Sen en annan sak som kommer fram i din bok är så här influencers.
Ja.
Och liksom, ja, just så här du, att du tycker jättemycket själv om kändisar. Ja. Men alltså visst, då är du ju känd också. Alltså med så här, känner folk igen dig på gatan?
Lokal. I Stockholm, ja. Alltså i Stockholm, dit jag... Man har ju sin, man har ju sina läsare liksom, på något sätt. Alltså, mm. Jag tror att om jag... Och nu är jag också med ett litteraturprogram i Babel. Och då, så att min publik är kanske tjejer och killar mellan 20 och 30. Och sen så tanter och gubbar mellan typ 65 och 80. För att det är de som tittar på det här litteraturprogrammet på SVT.
Ja, så jag tittar ju också på Babel. Ja, exakt. Skulle du säga att du är en influencer?
Nej, för att alltså jag tänker om man tänker på influencer som... Alltså jag tänker ju på det som en arbetstitel. Och då tar man ju betalt för sitt innehåll liksom. Och det gör ju inte jag liksom. Men däremot så har jag ju alltid hållit på med typ så att framställa mig själv på internet. Alltså det är nästan så mitt skrivande började. Alltså jag skrev alltid dagbok och dikter och sådär liksom. Men jag började blogga tidigt och det är så stor av min textproduktion har varit på internet sedan dess liksom. Så att jag är ju väldigt van vid att... var i en sån direktkontakt med min läsare som jag tänker också ha med influencern att göra typ att man verkligen ingår i någon sån typ verkligen liksom vad heter det, någon sån cirkelresonemang hela tiden med den tilltänkta mottagaren liksom. Och jag tror att det kanske inspirerade Bibs på något sätt att hela tiden vara så medveten om mottagaren liksom. För jag tänker att det är också gör en paranoid på något sätt.
Ja, ja, precis. Du skriver en del om så här, att man har en så här dubbelmoral.
Precis.
Vilket jag tycker var jätteintressant. Jag började tänka på Sara Larsson och HIV.
Just det, ja, de här. Precis.
Är det du har tänkt? Eller kan du förklara det här med ideal och dubbelmoral?
Ja, men jag tror typ så här, om jag pratar då utifrån Bibs liksom, så är det ju att hon har, alltså jag tänker också att vi typ så här, men vad är det liksom att vara politisk nu på något sätt? Eller typ hur är man politisk? Och att en så här politisk identitet eller en feministisk identitet också kan ingå i typ ett varumärkesbyggande. Och typ så här, vad gör det med politiken? Och vad gör det med typ aktivismen? Eller vad gör det med... Alltså, jag tror inte heller så här, det är ingen så kommentar eller jag har inget svar på det. Utan jag tror mer att jag har velat så här undersöka typ, men vad gör det med en människa typ? Alltså, och jag tror att Bibs... jag tänker nästan att hon inte ljuger, utan jag tänker att hon har ett vitt sanningsbegrepp, eller hur man ska förklara. Jag tänker att det vida sanningsbegreppet har att göra med den, alltså jag vet inte om det är dubbelmoral, utan jag tror mer bara att det är så det är att vara människa, typ att man säger en sak och gör en annan, och det så tror jag att vi alla är liksom. Men när det finns en sån ekonomi i det, eller ett sånt ekonomiskt incitament, så tror jag att för Bibs så har det luckrat upp typ så här nästan så någon kärna i henne där allt på något sätt kan vara sant om någon betalar för det liksom. Eller om det finns en så här ekonomisk vinning så kan hon vara, tror hon att hon kan vara vem som helst i alla fall.
Hon är ju en influencer och hon gör då reklam för ett kreditkort.
Ja.
Sen får någon skriver en krönika typ om henne men ja. Aldrig skriver ut det. Nej, och då handlar det väl om det här med dragar
ja,
och
exakt.
Förorten. Och,
precis. Ja. Nej, men det är att hon hela tiden slår ifrån sig idén om att hon, alltså det är ju så här märkligt, hon är ju influencer, men hon slår också hela tiden ifrån sig idén om att hon actual influerar folk. och så tycker jag att det, så är det väl jättemycket nu, att man är så här, man vill både vara typ så här en person som verkligen sprider mening på något sätt. Men sen så när man ska hållas ansvarig för den här meningen så tänker man, men vadå, är det? Jag är bara en person, eller hur kan jag vara ansvarig för det? Men jag tycker verkligen det är mänskligt. Alltså så är vi typ.
Tone, vilka influencers följer du liksom allra helst? Vilka är dina favoriter?
Alltså, eftersom jag då närmar mig medelåldern, I guess, som Bibb, så har jag ju då... jag följer ju dem jag alltid har följt, liksom Isabella Löwengrip, Kinsa Sweeten, och sen så följer jag en del amerikanska så jättekristna influencers. Alltså jag vet inte. Alltså jag undrar själv. Jag tror att det är någon så här längtan efter typ så här någon stabilitet typ. Och så är det som att de så här utger sig för att vara det mest stabila i hela världen. Så här unga kristna som är gifta, som sparade sig själv. Alltså sparade sig själv, som de säger. De hade inte sex innan äktenskap, helt enkelt. Som inte hade sex innan äktenskap och som lever så liksom både så här hipsterliv i LA, men sen så samtidigt är så mega religiösa och avslutar varje vlogg då med så här bibelvers. Eller jag bara tycker det är så fascinerande och tryggt.
Kan du ge någon så här ifall någon blir intresserad då?
Ja, men Kristen och Marcus Jones är mina favoriter, för de är också mest normala.
Du hatföljer inte dem?
Nej, absolut, jag hatföljer ingen. Alltså det är mitt mest sunda beteende. Det finns ingen som jag hatföljer, utan alla, alltså det är klart att jag är perioder, typ när Isabella Löwengrip, du vet, att jag kan bli så typ kom igen nu gumman, du vet. Men, men inte aldrig utifrån en känsla av... Alltså jag tror typ så här, samma sak med Bibs. Eller jag vet att det är, nu många när jag har pratat om Bibs, att det var så här, att hon är osympatisk. Och, att jag tror verkligen inte jag har... Jag ser inte henne så, precis som att jag inte hatföljer de här kristna. Alltså jag bara mer så här, människan är en väldigt märklig varelse. Det är intressant att se de här, oss. Det är intressant att se oss. Det är så intressant att ta del av typ den mänskliga erfarenheten och typ hur motsägelsefulla vi alla är liksom. Och det kanske också är för att vi typ, eller jag tänker igen på typ så här, att framställa sig själv på internet och framförallt kanske att vara politisk på internet eller att inte vara politisk. Alltså vi utger oss för att vara så, du vet, enkla typ. Så här tycker jag, så tycker jag inte, och nu gjorde du fel och jag gjorde rätt typ. Och, men om man verkligen ska vara ärlig med sig själv, ingen är ju så. Alltså vi gör ju alla saker som inte går i linje med vad vi tror på liksom. Och det är väl det enda jag kan sakna ibland på internet typ. Att det bara att det är så extremt binärt typ.
Men det är mycket mer än, det är inte så svartvitt.
Det är inte svartvitt och det är så typ så här, det måste få finnas. Jag tror framförallt i något sånt offentligt samtal, eller jag vet att jag pratade med någon annan om det och så var det, alltså jag tycker det är så viktigt också att förändra sig, alltså du vet att också typ så i en politisk diskussion eller ett samtal om livsåskådningar kunna säga typ så här, ja men jag hade fel, alltså jag visste inte tillräckligt mycket, eller jag ångrar mig till och med, eller jag trodde en sak och nu har du sagt det till mig och nu tror jag en annan typ.
I en intervju har du sagt att du har skrivit den här boken dagarna för att betala bort en skatteskuld.
Ja, alltså, det är inte därför jag skrev boken, men det var därför jag började skriva den. Men precis, jag tror att den här romanen kom liksom ur nöden.
Men du är ju Bibs!
Jag är inte Bibs, men där liknar jag och Bibs varandra. Men jag tror att det var också så Bibs, det var så Bibs också kom till liksom. Och jag tror att det är så mycket av... Så ofta i typ så här kultursektorn så är så här frågan om vår privatekonomi typ helt osynlig. Och jag är liksom helt besatt av hur folk försörjer sig och hur de får till det. Liksom.
Ja, hur får man till det i Sverige? Jag menar, om man just... Alltså Stockholm är ju... Du bor ju i Stockholm. Ja. Så här, jättesvår bostadspolitik ja. Ni har. Och, ja. Och snuttjobb och... Ja.
Så jag har ju flyttat 10 gånger under mina 10 år i Stockholm. Så det är så... Bor i andra hand och... Nej, men det är ju väldigt svårt liksom. Jag tänker att det var också därför jag ville skriva en roman som verkligen också handlade om pengar mer än klass typ. Alltså, för att det är som en sån... som Bibb säger någonstans, att det är som en sån... Hon pratar om den så här liberala marknadshandeln utan att förstå att hon säger att det är som en osynlig hand som... Hon vet inte hur hon ska förklara det, men det är som en osynlig hand som styr oss. Typ. Men när man har problem med pengar och sådär så är det ju verkligen inte osynligt, utan tvärtom så är det ju extremt synligt och typ, är ju närvarande i allting. Liksom.
Det sa författaren Tone Schunnesson, aktuell med boken Dagarna, dagarna, dagarna i samtal med mig, Kia Svetihin.